Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Men det var väl egentligen det som var mitt största problem, att jag inte tyckte om mig själv, för att jag visste egentligen att det här är inte vem jag är. Men jag hade bara inte redskapen eller kunskapen till att hitta tillbaka. Och det var det som kanske fick mig att vilja dricka hela tiden. Och då kunde man liksom leva i en falsk bubbla där. Och liksom ja, leva i kickar och sån här grejer.
Det är en nästan 15-årig karriär som kröns med ett av årets svenska album, Stors över broarna. Om en stund ska han berätta om resan eller resorna som ligger mellan förra skivan och den som kom nu. Och som konstaterades i Värvet för ett par veckor sedan, Stor har en helt egen lyrik. Snarare än att referera till andra rappare borde kanske jämförelserna ligga med de allra mest intressanta samtida författarna. Hur som helst, här är avsnitt 583 av Värvet med Ulysses Infante Azokar, även känd som Stor. Okej, det som hände här innan vi började spela in är att du tog mig genom ett slags meditation.
Precis, eller det jag gjorde var egentligen, det är meditation också, men vi öppnade space kan man säga, öppnade helgat rum. Och vi tog, kopplade med moder jord, moder vatten, moder vind, moder eld, kraftdjuren, kondoren, anankolibrin, ormen och jaguaren. Och sen kopplade vi till undervärlden och så lämnade vi vår tunga energi där. Sen gick vi till moder jord, mellanvärlden, och hämtade in den feminina energin. Och sen gick vi till övervärlden, till solen och stjärnorna, och hämtade den maskulina energin. Vad ska man kalla det? Man tänker att då... Ja. Och det balanserade oss, och så tog vi bara tiden och återkopplade till oss själva. Och det är något som man gör nästan hela tiden när man jobbar, alltså när man håller på med den här inka-traditionen. När man ska kanske göra en ritual på någon, eller man ska liksom kanske ta bort tung energi eller göra någon ceremoni, då gör man alltid det här liksom. Och för mig funkar det väldigt bra. Eller så det är något som jag resonerar med ganska bra. För det är inte så komplicerat. Utan det är mest bara tacksamhet och kärlek. Det är inte som att vi... Ja. Och det får mig lugn i alla fall. Det botar mina ADHD, om man ska säga.
Ja. Du får gärna ta den där lite tajtare in på dig. Och så ska jag också säga att det här är liksom någonting som jag jobbar med jättemycket i min terapi just nu. Som jag har liksom haft en ganska lång paus från allt liksom sånt. Vad ska man säga? Nej, det är inte sant. Jag har jobbat med mig själv jättemycket senaste året, ja. Åren. Så, men på olika sätt. Och nu är jag... inne, för du sa någonting väldigt vackert ganska tidigt här under sessionen, och du sa hjälp oss se våra känslor.
Ja, det är när man kommer till jaguaren, och jaguaren ber man om två saker, brukar man göra i alla fall. Den är att man hjälper oss att se våra känslor, vilket är bra, för att hur ska man kunna läka om man inte ser vad man är? För att ofta så tror man ju att det är något annat som är problemet, alltså 90% av gångerna. Det kan vara en annan människa, det kan vara någonting som händer på jobbet, fast egentligen kan det vara något helt annat som hände för flera år sedan. Det kan vara någonting i en själv, oftast är det ju problemet i nästan, alltså 99% av gångerna i en själv liksom.
Just.
Det är nästan aldrig någon annan människa, det är väldigt sällan det är så, men det kan hända, men det är inte så vanligt egentligen, oftast bland folk, om du inte bara har jättemycket otur att alla är efter dig och vill göra dig illa. Så det är ganska bra. Det är i början, liksom, nästan i början på när man öppnar Helga Space. För det är väldigt viktigt, och det blir mycket enklare att jobba med sig själv om du ber om det. Mm. För att det är liksom som att göra ett prov med glasögon om du behöver det. Det är som att sätta på sig sina glasögon i det till sig själv.
Men för det jag har liksom försökt få hjälp med egentligen, eller som jag är verkligen i början av den resan, och så fick jag måste visa dig nästan en bild. Förlåt, jag ska ta en sekund här och leta efter den. Här. Jag vet inte, du kanske kan beskriva den här för lyssnarna.
Okej, det här är ett hjul med olika färger som delar upp olika känslor. Och så det innersta hjulet har bara... Ja, det är alla, den har sju färger, allas olika. Ja, men det här kan man jobba med chakran, för det är ju uppdelat i sju, så det är bra. Och de första grundkänslorna är happy, surprised, bad, fearful, angry, disgusted and sad. Men det roliga är att det här hjulet är exakt ungefär lite som det vi gjorde, för att vi kommer ihåg att vi gick mellan tre världar, undervärlden, övervärlden och mellanvärlden. Ja, det här är ju nästan det, en, två, tre. Mm. Och så är det sju stycken, precis som som de sju chakrorna i kroppen. Men vad då, är det här något som du använder inom din terapi, att du måste typ hitta dina känslor med det här hjulet, eller?
Jag tror det. Alltså, jag fick den av min terapeut efter vår session. Men jag har tänkt jättemycket på det här på sistone, att jag har liksom inte språk för mina känslor, för jag tror inte. Jag är nog inte ens medveten om att jag känner dem.
Ja.
För jag är alldeles för mycket i huvudet. Jag är för cerebral liksom,
precis. Min vardag. Jag förstår det. För att jag är fortfarande likadan. Jag säger inte att jag är helt botad, utan det är bara en väg man går på. Där man lär sig att leva i hjärtat.
Mm.
De tre världarna symboliserar inte bara världen, mellan världen och undervärlden. Det symboliserar också de tre ställena där du har neuroner. Du har neuroner, det är forskare har bevisat att du har neuroner, är klart i hjärnan den tänker, men du har också neuroner i hjärtat. Du kan alltså fysiskt alltså tänka med hjärtat, och du har också neuroner i magen, i magkänslan. Så att, och vi här är ju designade för att bara leva i huvudet. Och i huvudet så blir det ju mycket egot som jobbar, och då kan man ibland blir nästan alltså känslokalla mot sig själv, och vissa människor blir till och med känslokalla mot andra på ett ganska läskigt sätt.
Mm.
Så att det som man gör mycket i det här, det är att komma ner. Att ta sig ner härifrån, och nu pekar jag på huvudet, men man tar sig från pannan ner till hjärtat.
Mm.
Och det kan man göra via väldigt många olika sätt. Och, men sen finns det ju mediciner för det som folk har använt i tusentals år. Naturmediciner som hjälper dig att komma ner i hjärtat, och det är det som har hjälpt mig, om jag ska vara helt ärlig. Det, för oss som bor i den här delen av världen, till exempel jag har liksom jobbat med att vara rappare, mitt jobb var att berätta om hur cool och bra jag var, förstår du? Det är ganska själadödande och väldigt egoskapande i längden, även om man kanske till och med innerst inne är en bra människa, så kanske man kärleken för att vilja göra musik, och man är ett barn av sin tid och vill passa in i det, tar den till en plats som man kanske inte alls vill. Och man kan ju alltid gå tillbaka dit, utan alltså, ju stort ljus, alltså stort mörker, det brukar vara så. Och det är bara för att man har varit, alltså kanske känt sig dålig på något sätt. Jag tror alla människor kan känna det, från en, alltså någon som sitter i fängelse för något hemskt brott, eller någon som inte sitter i fängelse, som kanske driver ett företag som är själadödande för sig själv och för andra människor. Det betyder inte att man kan liksom hitta tillbaka till det ljusa.
Mm.
Och därför de här medicinerna som jag har hjälpt mig, det är en expressväg för oss som bor här i väst ibland, för att det kan vara svårt att liksom ändra på ett helt liv av inkodning och inprogrammering och vara på ett visst sätt, när det är det som har till exempel fått oss att överleva. Till exempel när jag gjorde min musik, då var det 10 andra, 20 andra, 100 andra, 1000 andra killar som också ville bli en rappare och tävla om och kanske vara där bland de som är högst upp. Ja, och då blir det ju en överlevnad, eftersom det sättet att vara har fått en liksom att nå dit man vill. Och sen när man väl är där, då kanske man känner att fan, det var inte det här som jag egentligen ville göra. Jag ville ju egentligen göra musik. Allt det här andra är ju bara ett spelets regler. Och
jag tänker mig också, förlåt om jag avbryter, men jag tänker mig också att, eller min känsla är i alla fall att det är så obekvämt att känna känslor ofta. Det är, man, alltså, man har liksom, det är ju jobbigt, va?
Ja, det är ju jobbigt, och eftersom man inte är van med att känna dem, och man blir så pass avstängd av det här sättet att vara, eftersom det har ju hjälpt dem på vägen tidigare, och då fastnar man i det mönstret. Men sen kommer man till en punkt där det inte hjälper en längre. Och då kan man hitta någonting annat.
Du, förlåt att jag säger det. Men återigen, nu fick jag inspiration när jag ville avbryta dig. Men jag tror vi var på lite grann när vi såg sist. Så pratade vi om låten Kokaina. Det kanske inte är någon slump att det är liksom den drogen som har slagit mest i Stockholm de senaste 10 åren.
Ja, det är klart. Alltså kokain, anledningen för att kokain finns i världen är ju för att det förhöjer ju alla dina mörkaste delar. När folk tar kokain och de är hög, då blir man ego, man blir paranoid, man blir missunnsam, man tycker om att snacka skit om andra. Det är allting som egentligen förstärker det här samhällets negativa banor. Mm. Så att om du inte gör det, ja, jag vet inte. Om jag ska veta det, jag vill helst inte sitta och prata om kokain.
Nej. Men vi skiter i det. Ja. Men däremot så vill vi, det vi vill prata om är, ja, fast jag tyckte ändå att det var intressant apropå det här med att bedöva sina känslor. Mm. För du har, känns som att, jag menar, vi pratade om den här bilden för en liten stund sedan. Mm. Det känns som att du har liksom jobbat med att komma i kontakt med de här grejerna.
Ja, men det är inte bara, alltså... Att, när jag var i Peru och sånt och gjorde de här ceremonierna, då var en, alltså det var en enorm tur för mig att jag hittade det. Och att jag kom i kontakt med en så duktig och snäll shaman som Benito och hans familj. För att precis som människor här kan gå till en psykolog, det betyder inte att du kommer hitta en psykolog som du klickar med. Det kan ju, din psykolog kan ju vara, alltså, värre än dig, bara att den har gått i en skola och läst massa, alltså, text och återupprepat den via att skriva ner den texten och sen lurat samhället att den kan, det betyder ingenting. Och det är samma med egentligen en shaman. Bara för att någon har på sig shamankläder, det betyder inte att den personen är bra för dig. Mm. Utan på det sättet har jag haft en enorm tur att jag har liksom träffat någon som är riktigt grym och någon som är bra och som är en bra person.
Men du, får jag bara fråga, nu lät det som det var en självklarhet att du hade varit i Peru och gjort flera ritualer. Hur hamnade du där? Vad tog dig dit?
Det var egentligen att jag hade nått en... jag hade nått min dröm via musiken. Jag hade förverkligat min pojkdröm. Och när jag var där, då hade det blivit till någonting annat. För från början ville jag ju bara göra musik. Allt det här, fester och sådana här. Det kom, det var bara ett plus. Det var nästan så här, mina kompisar som sa till mig, hej, kolla, du har det här också. Typ. För att jag brydde mig verkligen bara om att göra musik från början. Och sen blev det en del av mig. Liksom. Det blev någonting, man gick in i egot. Man snurrade runt där och flöt liksom på de här molnen. Och sen kom det en punkt där jag bara, nej, men det här är inte jag. Det här är inte jag och jag vill inte göra det här. Men samtidigt är det det som gav mig pengar. Det är det som gav mig, alltså, att jag hade roligt. Sen blir man ju också beroende av, inte bara att dricka alkohol, utan man blir beroende av att ha så kul hela tiden. Mm. Det är nog det värsta egentligen, tror jag. Det är egentligen grundproblemet. Sen bara alkohol eller om det blir någonting annat. Det är bara en bieffekt av att man är beroende av och tvungen att få en kick hela tiden. Så det fick mig att må dåligt. Då träffade jag en vän och jag hade drömt att jag måste träffa den här personen. Och då gjorde jag min första ceremoni egentligen. Det var mest bara av ren att jag var uttråkad på världen och ville bara se något nytt. Och väl formade mig väl efter det på något sätt.
Mm. Och, men för att fråga en sak. Mm. Jag tror att många kan relatera, jag kan definitivt göra det. Att liksom, för om jag räknar rätt då, så är det här något år kanske efter din förra skiva.
Precis.
Och du har gissningsvis turnerat klart.
Ja, nej, jag gjorde det så mycket bättre och gjorde en till turné.
Just det.
Mm. Så det blev två, vad ska man säga, så här, framgångsår efter varandra där man bara spelar hela tiden.
Mm. Och då liksom efter det, då blir det lite tyst i telefonen. Livet blir lite för tråkigt.
Ja.
Och du är på en liksom mörk plats på något sätt. Eller?
Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Eller egentligen så var jag väl på en mörk plats då också. Jag tyckte det var ju mer... Jag var på en mörk plats då också. Liksom min största låt är Så mycket bättre. Den handlar om ganska mörka saker. Den här Säga mig som blev den mest framgångsrika låten den säsongen. Liksom. Mm. Så att livet var inte så här jättebra då heller. Men i alla fall så vi åkte till Peru. Och då, eller vi åkte till Chile. Och då skulle jag åka till Peru. Men jag... Då kom något som är, de bara, men det finns ett virus, typ så här, vill du stanna här? Man kanske åker hem. Så nej, men jag stannar här för jag ska till Peru. Jag var helt inne i min grej. Så jag bara stannade och bara, det här kommer att gå över snabbt, du vet, jag fattar inte. Men då slutade de med att jag var där i 7 månader. Mm. Och då fick jag vara där i 7 månader och det var väldigt nice. Jag fick umgås mycket med min mamma, min mormor, morbror, naturen. Och också, ja... hitta någonting, tänka över liksom hela mina 10 år som rappare på något sätt.
när du då väl kommer till Peru, vad är det liksom, vad är det för ceremonier? Vad gör du? Vad händer?
Ja, men när jag kommer till Peru, det som vi pratade om tidigare, det är att man är fast i sitt huvud. Man är fast i sitt huvud och man är van att leva i sitt huvud, för att det är så spelreglerna egentligen är här. Men det är också det som gör att det finns en stor, alltså, de har en profetia i Keros-folket som handlar om örnen och kondoren. Och örnen och kondoren, den är ungefär så här att örnen symboliserar, och det här är en tusenårig profetia, så att det här sa de, så här kommer samhället bli, och det är där vi är idag. Och örnen symboliserar alla de nordliga länderna, de rika länderna, USA, Europa, Kina, Ryssland, Japan, alla de som liksom, vad ska man säga egentligen, styr världen. Och då sa de att när i örnen och kondorens tid, då kommer örnen ha jättemycket pengar, de kommer ha jättemycket teknologi och de kommer vara väldigt, väldigt starka och väldigt bra på att hitta på saker. Det är det som är det roliga, att de säger att de är bra på att hitta på saker. Det är inte så här att det är någonting dåligt, utan de är bra. Det som kommer vara örnens problem är att de kommer inte ha någon form av, alltså, förståelse hur man lever i hjärtat. Utan så den här, all den här teknologin kommer till slut bli örnens död. Mm. Kondoren är de södra länderna. Där har man fortfarande den här kunskapen hur man återkopplar till hjärtat och kan vara glad. Du kan ju se folk som är där borta som har mycket mindre pengar som är mycket lyckligare än en rik person vart som helst i Sverige. Eller behöver inte ens vara rik. Det kan vara, för en fattig person i Sverige är ju en rik person där. Så att det spelar egentligen ingen roll.
Det var någon som sa i Värvet nyligen att de fattigaste länderna har den gladaste musiken.
Ja, exakt.
Stämmer det?
Ja, det kan absolut stämma någonting i det. För att de vet hur man tar ansvar för att göra sig själv glad, eftersom det är hårdare också, liv också. Det är något som vi har glömt bort. Vi tror ju att något annat ska göra oss glad. De vänder sig ofta inåt. Vi vänder ofta utåt. Okej, fan, jag känner mig inte glad. Ja, men vi tar alla barnen till Gröna Lund. Och så är det, får man någon jätteglad i 5 minuter. Och sen kommer man hem och så bara får man nästan som en socker. Som att äta mycket socker. Att du får en sockerchock och sen får du en sockerdipp.
Eller köper en ny handväska. Ja, eller en Rolex. Eller en,
precis, och det är ett hål som du aldrig kan mätta. Så då har man mer ansvaret där. Och det är den kunskapen som de har. Och i deras profetia är att de heller inte kan, för att nu lever vi på den här planeten örnen och kondoren, och eftersom örnen har hittat på alla de här teknologiska sakerna som går att använda till bra grejer också, så kommer inte kondoren heller kunna överleva. Den kommer bli uppkäkad av örnens sätt, om inte den lär sig det, lär örnen att känna det. Men den måste också lära sig alla bra grejer som hänger ihop från Europa eller USA. Det finns ju bra grejer också. Och för att de säger att för att mänskligheten ska kunna överleva, så måste örnen och kondoren flyga tillsammans. Mm. Och när örnen och kondoren flyger tillsammans, det är då vi kan liksom utvecklas och överleva som mänskliga rasen på den här planeten. Och jag tycker det är väldigt fint och väldigt vackert. Så att den profetien visste jag innan, och det var den som jag lockades av. Och jag fattade att jag är på något sätt mer örn än vad jag är kondor, men jag är också lite kondor. Så att jag ville väl åka dit för att bli mer kondor och bli mer balanserad i mig själv. Och eftersom vi lever här i örnen, eller vad man ska säga, då har vi ett speciellt sätt att vara. Och då kan det vara svårt liksom att hitta till hjärtat, och då kan en expressväg kan vara olika växtmediciner. Och jag tog en växtmedicin som jag gillade väldigt mycket, som var San Pedro kaktus. Och den öppnar upp ditt hjärta väldigt mycket. Och nu vaknar vi en morgon, tidigt på morgonen, och så gick vi ut och så skulle hitta platsen där vi skulle utföra ceremonin. Så gick vi förbi måntemplet där i Cusco var vi, och så gick vi uppåt tidigt innan liksom det kommer folk dit. Så hittade vi en plats kanske, ja, men vad säger man, typ 400, eller alltså 400 meter uppåt mot berget, och så skulle vi börja ceremonin. Och då börjar man lägga lite ljus och man gör en eldstad där man ska göra offergåvan till Moder Jord innan man börjar. Och så höll vi på att lägga ut den. Och jag som är yngst fick då göra så här, gå lägga ljusen lite för att man måste så här sprida ut dem. Och när jag höll på att sprida ut dem bakom en sten så såg jag en död hund. Mm. Så jag frågade Benito och jag sa, Benito, är det verkligen bra? Kolla här. Och sa han, ah, nej det är inte bra där precis.
Perro muerte.
Ja, perro muerto. Nej, men han, det är inte så här att det är så här, kanske som här, bara, åh vilket dåligt tecken. Utan det är mest, de tänker nog mer, låt han få dö i fred. Mm. Mm. Det är inte så mycket att det är dåligt för oss, utan mest för att respektera det. Mm. Det är inte, vi ska inte göra det här. En hunds liv kan nog inte, alltså, en hunds mörker är nog mycket lättare än vårat mörker, så mycket kan han inte påverka oss. Mm. Så att vi gick vidare och uppåt, och då gjorde vi ett nytt camp, och när vi höll på att göra det för andra gången, då sa min kompis Martin, nej det är någonting som jag inte känner här. Så att då kollade Benito bladen och så bara, nej men det är sant, de säger att vi inte ska vara här.
Vad betyder det att man kollar bladen?
Kolla bladen, koka bladen. Det är okay. Deras heliga blad som de tittar i de här bladen.
Och läser dem?
De läser sätt. Bladen, exakt. Oh, wow. Så jag har sett det när jag har hjälpt honom och varit hans assistent när han har varit här i Sverige. Då läser han koka bladen. Och ja, med det så bestämmer de ungefär vad, om du skulle till exempel träffa honom. Då skulle jag säga, ja, här är Kristoffer, okej, hej. Och skulle han kalla emot jord som vi gjorde nu innan. Och skulle han säga, Kristoffer Triumf, 740301, bla bla bla, moder jord. Skulle han säga, ditt vatten, vad blir det, Strängnäs, det är väl Mälaren också. Mm. Ja, Njusta Mälaren, och skulle han säga det högsta berget där, kanske Kebnekaise då, kalla in det. Och så skulle han koppla till bladen, så skulle han säga, ja men, du har problem med det här, säger vi. Och skulle du säga, ja det har jag oftast, så ja det har jag. Och då säger jag, men då kan vi göra den här ceremonin, för de kan ju flera olika ceremonier.
Oh, wow.
Det här skulle vara bra för dig. Men man kan också göra det på platsen, se om det är rätt plats. Och det var det inte, så att vi gick vidare. Och då kom vi till värsta grottan. Och jag bara, wow, vilket coolt ställe. Och det som jag blev glad över, det var att min första intuition var bara att börja städa. För att folk, någon hade varit i den här grottan och typ grillat och lämnat massa så här. Ja, men som det brukar se ut så där i naturen när någon har varit där. Kanske ungdomar, lite bärs och lite glassplitter och lite någon engångsgrill och sådana. Så att jag började plocka undan allt det där. Och så gjorde de, öppnade de Helgat Space. Och så gick jag upp på den här, det var uppe på ett berg, och så höll jag San Pedron bara av mig själv, för jag visste att på något sätt att San Pedro skulle vara min medicin. Så höll jag den upp mot magen, undervärlden, mellanvärlden, övervärlden, och sen så drack jag den. Och då fick jag ju reda på sen att anledningen var för att Benito hade varit så här lite, han kollade bladen om vi fick vara på den här platsen. Och det är för att Benito kommer ju från den största shamansläkten, nästan av de största i Peru. Keros-folket, de gömde sig i 500 år. Det var en profesi att Inka-imperiet skulle gå under, och de skulle gömma sig i bergen för att bevara den här kunskapen om hur man kopplar till jorden. Och när man kopplar till jorden kopplar man också till sitt hjärta, vilket är det som jag behöver och många andra behöver. Så att Då var vi på platsen, och då förstod jag att det här är vart hans kusin, till exempel Doña Maria, som de har inte riktigt samma hierarkitänk som vi har här, men hon är den äldsta och den som har kunnat mest, och en av de starkaste, alltså folk respekterar henne mest för att hon är den, vad ska man säga, den bästa shamanen inom citationstecken. Så att hon brukar vara där, och då hade liksom naturen, den här hunden, min kompis intuition hade lett oss till där de är. Och det var jättefint. Det var värsta grottan med en stor kristall, en sten som bara hade kristall, och där gjorde de ett altare där de la upp allting. Och det som den här medicinen gör är att den öppnar ditt hjärta. Så att om du har ett trauma, säger vi, vad det än kan vara, det kan vara något som har hänt dig som du kanske har förträngt, för att du går runt och tänker på att du mår dåligt, så har du säkert en idé. Men det är, oftast så är det så att du har varit med om något och du har skapat din egna verklighet för att, som ett överlevnadssystem i ditt huvud. Så till slut så blir det här din absoluta sanning. Så att det som händer när man tar sånt är att man märker, oj, det var inte alls det här som jag var rädd för. Det var det här som har lett till det.
Och jag får förstås inte fråga vilket ditt trauma var i sådana fall.
Jo, det kan du fråga mig. Fan, jag har till och med glömt bort vad mitt gamla trauma var, bara för att jag vet så mycket vad, okay. vad det andra var.
Ja, du har fått syn på många.
Ja, nej men alltså, det som jag tror det mesta var väl att jag bara inte tyckte om den människan som jag hade blivit av att leva i så mycket i huvudet och leva så mycket i egot. Och jag hittade bara tillbaka till till mitt hjärta. Mm. Det låter ju väldigt simpelt när man säger det så. Men det var väl egentligen det som var mitt största problem, att jag inte tyckte om mig själv, för att jag visste egentligen att det här är inte vem jag är. Men jag hade bara inte redskapen eller kunskapen till att hitta tillbaka. Och det var det som kanske fick mig att vilja dricka hela tiden. Och då kunde man liksom leva i en falsk bubbla där. Och liksom leva i kickar och sådana här grejer. Och för jag hade bara inte redskapen. Men sen när man har redskapen och hittar tillbaka till sitt hjärta. Då blir det är inte svårare än så egentligen för mig. Sen kanske det är andra människor som har djupare trauman och ser att det finns människor som kanske har blivit antastade av en släkting, säger vi. Och det har påverkat dem jättemycket. Då är det såklart ett kanske ännu större jobb än för mig. Men det är fortfarande samma jobb. För att det som det gör då, det är att du, om du har ett sånt trauma som har lett dig dit, då går du in i de känslorna som du säger, man säger, som vi sa i början, jaguaren, gör mina känslor. Ja, då blir de väldigt synliga för dig. Särskilt när du är ett sånt högt medvetande, rent hjärtligt eller själsligt som du är. När man tar till exempel Washoma, San Pedro och Kaktusen. Och då får du gråta från botten av ditt hjärta. Du får nästan gråta från fotsulorna upp. Hela vägen upp till vaderna, knäna, höfterna, kroppen, armarna. Upp, slår en volt i din hjärna och så bara pss, rinner det ut. Mm. Och när du gråter i ett sånt högt medvetande, då blir du nästan ganska klar med att gråta eller att tycka synd om dig själv. För att om du tycker synd om dig själv, vilket många gör, ofta vet de inte varför de tycker synd om sig själva, utan de bara gör det. Men om du en gång gråter för dig själv och du förstår varför du gråter i ett högre medvetande, då behöver du inte gråta så många gånger till, för då är du klar lite med det. Sen såklart, det tar mer än bara en gång för vissa, och det kanske, vissa kanske måste göra 5 gånger, andra 10 gånger, vissa kanske det räcker med en gång. Men det är ett väldigt bra redskap.
Mm. Är det ungefär här jag säger någonting i stil med att don't try this at home, utan...
Absolut, absolut. Alltså, man är väldigt sårbar i en sån situation. Jag rekommenderar inte att folk bara åker till Peru och prövar massa grejer, utan jag rekommenderar inte det här till vem som helst, utan man kan göra i små doser. Andra, det finns jättemånga, till exempel min syster i Shaman, hon jobbar inte alls med någon medicinalväxt. Hon jobbar inte med ayahuasca, hon jobbar inte med San Pedro. Utan då kan man göra lättare ceremonier som rapé-ceremoni, där man bara jobbar med tobakens ande. Och börja lätt där öppna upp. Det räcker med att göra en rumceremoni, du kan göra en ceremoni där du gör en offergåva till naturen. Och även, jag vet inte, jag vet att du har ju gått mycket A-möten, och där har de ju till exempel att det första är att man ska typ kunna, även om man inte är kristen eller muslim eller tror på Gud, så är det viktigt att tro på någonting större än en själv. Men här är liksom, det här är det plus att man tror ju såklart på någonting större än en själv, i kosmos och alltså, men också någonting som jorden. Mm. Att om du inte kan återkoppla med jorden som har gett dig allting, alltså allting, kaffekoppen du håller i, bordet, datan i det här rummet, fotoramen, synten, mattan, maten. Det finns inget här som inte kommer från jorden. Mm. Alltså inte en enda sak. Mm. Allt kommer från moder jord. Alla bilar man har kört, allting. Det är väldigt få saker som kommer från rymden förutom någon meteorbit. Mm. Och vi, 99,9% av människorna har inte tillgång till sådana saker. Cosmonova eller Naturhistoriska museet kanske har någon månsand någonstans. Men så att allting kommer från jorden. Att förstå det i ett konsumtionssamhälle, det kanske låter ganska enkelt när man ser det, men jag tror att de flesta inte gör det. För att vi bara tar mer och mer och mer och mer, och vi tackar inte för någonting. Och när vi inte tackar för det och har det medvetandet, då blir det väldigt svårt för oss att komma ner i hjärtat. Mm. För det är lite som att inte älska sin mamma. Eller det är som att inte älska sin mamma, exakt. Mm. Fast vår gemensamma mamma. Och det krävs inte så mycket mer än det, utan bara vara medveten om det varje dag. För att det är ju viktigt att ha bra relation med sin mamma.
Ja, verkligen.
Och den här mamman har inte gett dig, har inte varit taskig mot dig.
Nej.
Så att det i sig, det gjorde den väldigt mycket, och då blir det enklare att komma ner i hjärtat. Det är det allt handlar om, att hela tiden komma ner i hjärtat, bort från huvudet.
Mm.
Huvudet behövs också, men det är en balans bara. Och här lever vi bara i huvudet, så det är väl mycket det.
Okej. Okay. Du nämnde här innan vi kom igång, eller hur man nu ska uttrycka det. Men du nämnde tidigare också att du hade med ett team när du var i Peru. Ett filmteam.
Absolut.
Vad ska du göra med den? Eller är det redan ute någonstans?
Nej, det är inte ute. Utan jag har haft filmteam ganska många år.
Okej.
Okay. Så de har filmat mig alltså, från underbroarna till överbroarna. Så att jag har bara dokumenterat. Sen vet jag inte riktigt vad det blir om jag någonsin visar det. Men jag vill bara att... Jag har bara en stark intuition att det är bra att filma allt.
Mm.
Det kanske kan hjälpa någon i framtiden.
Okay.
Men det är inte något som ligger högst på min prioriteringslista att tänka på. Utan livet kommer först.
Mm.
Sen om det blir något eller inte, det får vi se.
Spännande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente! När vi såg sist, det var ett väldigt fint möte. Det var när jag fortfarande satt i Vällingby.
Mm.
Du hade
festat natten lång, tror jag. Klockan precis. Var väl 3 på eftermiddagen.
Jag hade bara haft releasefest för överbroarna. Underbroarna, så den har gjort det krångligt. Jag hade haft releasefest för underbroarna. Och vi hade varit vakna hela natten. Och så kom jag och gjorde intervju med dig.
Men du var så klar i huvudet. Ja. Kändes helt närvarande.
Ja, men det är det som var mitt... det var lite det som var mitt problem då. När jag tyckte om att festa. För jag kunde göra det i flera dagar.
Okay.
Fast det som gjorde att jag kunde göra det var också det att jag kraschade väldigt hårt när jag väl blev trött. För att jag hade hållit uppe och kört och hade mycket energi liksom. Så att den energin försöker jag mer spara i mig själv nu till jag. Så jag kan använda den när den väl behövs. Inte att man bara kraschar och så. Men jag var väldigt, väldigt glad. Jag hade ju precis gjort klart en skiva som också hade tagit ganska lång tid. Och vi hade firat med alla våra vänner. Och, ja, jag hade badat. Jag hade gått från efterfesten och badat i Mälaren. Och sen gick jag dit, till din intervju.
Men då grät du?
Absolut. Jag kommer ihåg det.
Och idag grät ja, innan du ens kom hit.
Okej, hur kommer det sig?
Ja, det var... Jag tittade på klipp med dig från YouTube. Och först så såg jag det från Så mycket bättre när du gör Säga mig. Och då såg jag ju hur din musik påverkade rummet där. Liksom, hur minns du det förresten?
Hur jag minns det? Jo, nej, men det var grymt. För att jag kommer ihåg det var väldigt... Alltså, vad ska man säga, dramatiskt, eftersom jag hade först var det jobbigt för mig, alltså så mycket bättre att göra 7 låtar på typ 3 månader. Jag är väldigt, eller nu har jag faktiskt blivit mindre perfektionist, för att jag märker att det är inte bra att vara det. Men jag var väldigt perfektionist, när man är det, då är det ofta för att man har lagt hela sin självkänsla i det man gör. Förstår du? Och då blir man rädd för att den ska rubbas, och då lever man väldigt mycket upp i huvudet. Så då skulle jag göra många låtar på kort tid, och alla blev såklart inte så bra, för det är liksom, ja, det är en annorlunda grej. Nu tror jag man gör lite färre låtar, men då var det 7 låtar jag skulle göra på 3 månader. Jag hade gjort de flesta, men då började dagen med att jag skulle göra Säga mig, och det var den låten som jag visste var bäst, för det var också så här. Alltså Linneas låt är den som jag skulle kunna lyssna på själv. Liksom. Alltså, inte bara för att jag är med i tv-programmet, utan den låten hade jag kunnat gjort privat också. För jag tycker den var så bra och samplig. Och jag visste att här ska jag ge... Den här låten kommer bli fin, för att den kommer verkligen från mitt hjärta. Och jag har märkt själv ibland om jag skriver och jag själv blir... Det här sista jag skrivit, då märker jag först... Ja, då märker jag att det här blir bra. För då vet jag att andra människor kommer säkert kunna dela den här känslan. Så jag hade gjort första versen, och sen någon gång på fyllan, då hade jag då kom jag på att jag skulle ha Astrid Lindgren. Och det här kanske låter sjukt, men förut när jag var på fester och så, och man rullade ihop en sedel, då kunde man se ett bekant ansikte där som kanske hade lite extra vitt puder på sig. Och jag kände mig alltid så här, lite så här besviken på mig själv då. Det var som att en kort sekund så återkopplade man från sitt festrus till sin barndom.
Astrid dömde dig.
Nej, hon var bara ledsen för mig. Jag kände aldrig att hon dömde mig, utan hon var mest bara ledsen. Alltså det var ju egentligen bara jag som var ledsen över mig själv och tog det via Astrid.
Men, jag förstår det.
Men så det var någon gång så tänkte jag så här, men vi ska göra någonting bra av det här. Så tänkte jag så här, så att andra kan få kraft typ. Och då bestämde jag mig för att jag skulle så här, sampla den. Och då hade jag gjort första versen och jag hade Astrid, och jag visste fan, det här kommer bli, jag är inte dum heller, det här är något som... Också, jag som har varit rappare och kört en viss stil och så, nu kan jag visa, ja, men jag är också en del av Sverige, för jag är uppväxt med de här böckerna precis som du är. Dock läste jag dem på spanska och så, men jag är ändå uppvuxen med det. Så då får jag också visa min familj. Det var något väldigt stort för mig, och det skapade en enorm press. Så att jag hade inte skrivit andra versen. När jag satt på lunchen och käkade, då var låten fortfarande inte klar. Och då kunde jag inte koncentrera mig, för då blev jag så här, nej, men då vill jag inte vara, för det var egentligen det som jag ville komma dit och göra. Alla andra låtar var bara så här i mitt huvud, bara, ja, men de är också bra, men det är det här som är den låten och det budskapet, det jag känner att jag måste göra, inte bara för mig utan folk som kommer bli är glada också för att visa att invandrare också kanske har läst Astrid Lindgren. Fattar du vad jag menar? Och det är väl den, kanske den stunden man har känt att man på något sätt var svensk. Alltså, särskilt nu efter, då kanske man inte tänkte på det. Men nu, vadå, jag har ju läst allt det här och jag har hört det här. Och det är ju en del av en kultur, så att man vill liksom visa sig delaktig. Och det var väl det. Och det är mycket press. Så jag tänkte, jag ska dra härifrån typ. Så här, jag ska dra från så mycket bättre. För det var så stor press för mig i mitt huvud. Och jag var så uppe också i mitt ego. För att allt det här, visst, någonstans var mitt hjärta med och försökte göra grejer. Men samtidigt så är det också så här, tävlingsnerven kommer in. Och det är många känslor där som liksom bara blev liksom som ett trassligt alltså garn typ. Mm. Och då tog Sara iväg med och sa hon bara, men vi drar då. Ja, du vill inte vara här. Så bara, vi drar. Så åkte vi iväg och så åkte vi typ till några raukar. Hon bara, men vi drar då. Skit i det här programmet. Och hon var liksom producent, men hon körde väl någon form av omvänd psykologi med mig. Mm. För då blev jag så här, för först var jag så här, jag ska dra härifrån typ. Men vi satt där och då bara, och sen skrev jag bara andra versen, den kom bara så där, och då åkte vi tillbaka. Sen gick jag in i huset, körde låten, alla började grina, så det var verkligen så här, det var verkligen som en film, hela grejen.
Mm. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.
Ack, du kan börja klättra ner, hoppa.
Hur många gånger tänker du rädda mitt liv, systra min?
Och då mådde jag väldigt bra. Då blev jag väldigt avslutad. Man ser sen i resten av hela den säsongen att jag är så här, jag gjorde mitt där som jag behövde göra. Så jag är väldigt så här avslappnad och nästan en helt annan människa. Och det är något som också jag har tänkt på förut. Hur kan jag ibland vara så här snäll och glad, känna mig som en människa, och sen kan jag bli den här människan? Och det hänger ihop bara. Det behöver inte. Och man kan döma sig själv väldigt starkt då. Så här, men du är, sen när man mår dåligt, då kan man bara, men du är ju faktiskt den där människan, den där kaffe, och då ser man bara den. Och sen efter så, för att vi, när jag gjorde det så, att Astrid Lindgrens röst var med, det var inte klart att jag skulle få alltså äran att ha hennes röst med. Utan då visade de hela, innan det var släppt på TV4, då visade de, fick de åka till Astrid Lindgrens...
barn, I guess.
Ja, barn och hela, om det är en koncern eller någonting. Och så visar de upp det. Och så godkände de det. För att annars skulle ju ingen se det där. Då skulle ju programmet bara vara att jag körde mina, eller det är uppträdande bara att jag körde mina två verser. Och för det är ju när, alltså Lindgrens röst som, det är hon som egentligen får alla att gråta, inte jag. Mm. Så att då skulle vi bara klippt av det. Och då skulle det varit en helt annan grej. Så då kändes det lite som tillbaka till den här 20-lappen sådär att du fick den. Mm. Du gjorde det du skulle göra bra.
Mm.
Och det jag känner ofta så. Jag har alltid känt så. Så jag ser, jag har en rad i min skiva, min kronchakra chattar med de döda. Jag tonsatte något för döva. För att jag känner ibland att jag har kontakt med alltså andevärlden. Och jag känner utan att ta någon substans eller någonting. Utan bara rent i mig själv. Jag har det. Jag känner att jag har det och jag... Det är något som skapar trygghet i mig. Mm. Men sen var det också jävligt kul att... För sen var ju också Ronja och Birks röster är ju med. Så att vi har ett mejl och jag ville så här... Shout out till Birk. För att när vi frågade om lov... Vi var tvungna, då hade Astrid Lindgren folket tackat ja. Och då sa Ronja... Vad heter hon? Hanna Zetterlund. Hon sa ja.
Zetterberg kanske.
Jag glömde bort vad Birk heter nu. Men han var så jävla skön, och shout out till dig om du lyssnar nu, att han skrev så här: absolut, men finns det någon para? Skrev han. Och jag och Patrik Sleepy då, som jobbar på Sony, vi tyckte det var så kul, för att vi bara, nej Birk, sluta använda förortslang. Du förstör min barndom. jag vill höra dig säga dra åt pipsvängen, jag vill inte höra dig säga
para.
Har du para? Det bara, ja, men han är ju såklart en egen människa, han är ju inte Birk, så att, det är klart han får använda det, men det var bara väldigt oväntat att få det mejlet.
Mm. Dan Hovström heter
det. Dan Hovström, shout out till Dan Hovström och tack så mycket. Mm. Det var ett väldigt roligt mejl faktiskt. Väldigt avslappnad då. Och tack.
Och det här är världens längsta och För det syftar på det jag sa om förra klippet från Så mycket bättre. Men sen så såg jag klippet med dig och Monica Mack och 20 shamaner som är väldigt, väldigt bra på att dansa.
De är inte shamaner, det är bara två shamaner.
Okay.
Dansarna är, vad heter det, de är från ungdomar här från Stockholm som går i så här latinamerikanska föreningar som bara håller sin kultur. Jag har själv gått i sådana föreningar när jag var liten, La Fraua heter den, som låg på Sveavägen och fick vi spela lite charango och lite andinska låtar.
Okay.
Så att det, men de har bara, jag ville bara blanda, för det, den där dansen är från Bolivia, sen jag kommer från Chile, Benito är från Peru, så det var hela, alltså, det var några från Ecuador och någon från Colombia, så det var hela den andinska kooperativet, vad ska vi kalla det.
Men det var inte Benito som var med på scen?
Jo, Benito var med på scen. Han spelade flöjt och hans brorson Raul sjöng då en låt. Och jag visste inte när vi gjorde den här låten, jag visste inte att han blev jätteglad sen, för att han berättade till Karin, han bara, det här är första gången vi sjunger den här låten utanför vårat folk, för så här många människor. Den här låten var förbjuden av de spanska godsägarna, för de var bara Jesus. Ingen Pachamama. Och han sjunger den låten, han säger Mama Cocha, det är moder vatten. Så Mama Guaira, moder vind. Mama Aipa, alltså jordelementet. Mama Nina, moder eld liksom. Så kallar han in alla krafterna liksom. Och det fick man inte göra, då kunde man bli död. Och det var många då som blev lärda, men ni vildingar, om inte ni läser den här boken och tar emot Jesus Kristus så kommer ni dö och komma till ett plats som heter helvetet. Men hur skulle de komma till helvetet om de inte ens vet vad det är? Hur ska en person, det är som att jag ska åka till en planet, ta ett rymdskepp och åka till en annan planet och säga, har ni inte hört om det här? Ni kommer komma till helvetet. Mm. Men de bara, vi tror inte, vad är det? Alltså det som, det, och så att den låten har fått komma upp nu via mitt uppträdande i Grammys, och jag visste inte ens att det var så. Men det var bra, om jag hade gjort det hade jag blivit känt mig för cool, så jag var glad att jag fick veta det efter, för jag bara, vad tungt, vad nice. Mm. Och vi har kommit varandra, alltså, att dela den saken med dem och liksom få åka till Peru, jag kan åka dit och umgås med dem och lära mig saker och gå i deras skola, det är jätteintressant, alltså. Det har verkligen följt mitt liv med mycket, jag känner mig som, ja, men typ lite som när jag var lite, kanske typ 12 år, och de bara, hiphopkulturen, The Bronx, breakdance, Grandmaster Flash gjorde det, och så kom Rakim, och det blev Nas, och Nas gjorde det, och här i Sverige, Latin Kings, och sen Ison och Fille upp i världen, och de är här, och de håller, du vet, alla de här, det som jag bara, du vet, läste in och fyllde min hjärna med, den känslan har jag nu, fast ett ännu större grej. Och det är roligt att det är båda grejerna är de fyra elementen.
Mm. Ja, just det. Mm.
Så det är som att jag redan har gått den här kursen fast i hiphop. Mm. Så att nu måste jag bara göra den i universellt, eller vad man ska säga, andligt.
Vad fint. Och det känns ju som att även om du, jag antar att du inte tänker att du är på något sätt fullärd, men det känns som att du är en bra bit på vägen.
Ja, alltså, nej, alltså det är ju, det, man kan ju aldrig sluta lära sig. Du måste tänka på att de här har hållit på kanske sen de föddes, och några av dem är nästan 90 år, och de säger vi inte är fullärda. Mm. De har inte eftersträvan efter att bli fullärda heller. När de gör till exempel sina tyger som är jättefina, så märkte jag, skulle jag köpa en så här, så bara, vänta, den här är lite trasig, så kolla, vänta, den här är lite trasig. Och då gör de alltid den sista biten i tyget, gör de den lite ful. För att de inte vill sträva efter att försöka skapa någonting perfekt. För att de ser att inget är perfekt. Det är tung energi och lätt energi. Återigen. Så det är ganska skönt. För jag har varit värsta perfektionisten. Och att vara en perfektionist, det, nu har jag ju insett det. Det var ju bara att jag värderade mig själv i vad jag gjorde. Och därför blev allting så viktigt. Så att det är mycket roligare för mig att göra musik nu. Förut var det nästan jobbigt. Mm. Tänkte det sådär. Visst, jag har haft beskydd från, vad ska man säga, andevärlden eller någonting, hela den här historien som jag precis berättade om, Så mycket bättre. Mm. Varför skulle någon ens bete sig så som jag gjorde? En vanlig människa skulle bara tänka, jag går med till TV4, jag rappar en låt, sen får jag en turné och så blir det skitbra. Mm. Men det är mycket enklare för mig att göra musik nu, och jag njuter av det på ett helt annat sätt som jag inte har gjort sen jag var ung, sen jag började, när jag blev kär i hiphop första början. Då blev jag kär i vad hiphop skulle göra mig till. Nu är jag kär i vad jag kan göra med hiphop. Ungefär.
Fint.
Ja, för jag, det brast fullständigt för mig när jag såg det där klippet i alla fall från Grammys. Jag grät på, kanske inte från tårna och kanske inte från knäna, men på ett sätt som jag inte gör normalt sett. Och jag vet inte vad det var som rörde mig så. Men vilken talang det ändå är, tänker jag, att du kan påverka människor så med din musik.
Ja, men det är för att, jag vet inte, men jag försöker tänka att jag tänker ofta vad, nu senaste tiden vad jag kan göra. Och att jag gjorde med Monica Mac, det var ju för att jag skrev låten ett år, exakt, det var sjuka var att det var exakt ett år på dagen innan, då var jag i Dalarna. Och vi hade varit i Örebro innan och alla var så, det var jättedålig vibe i Örebro. Vi gjorde någon form av så här träningsturné. Jag, Linda Pira och G. Dixon gjorde en så här lite mindre turné, mest bara för att det hade varit typ så här corona och vi ville typ så här bara känna av och stå på scen. Så vi tackade ja till några uppträdanden. Det var inte den mest uppstyrda grejen. Och vi kom så här, det var mest så här som en family reunion. G. Dixon kom med en massa av sina kompisar, Linda kom med sina, jag kom med mina. Och folk var så här lite så här. Ja, men det var typ, vi fick typ 4 böter i Örebro. Typ en av dem var bara när vi skulle hämta biljetten så här. Vi skulle hämta Lindas väska utanför hotellet. Då kom de och målade en 4:e böter och bara, man får inte stå utanför hotellet. Man får inte hämta sin väska utanför ett hotell. Det var så här. Fick vi en till. Så vi var så här, ja men fan vilken dålig stämning det var. Så gick vi och körde i Falun. Och så bara, det är som att hela lokalen bara vände sig om. Så är det en snubbe, han bara, ni verkar ha så jävla skön pondus. Och det var så här, man tänker egentligen att de skulle säga, men han bara, välkomna. Och vi bara, hej. Så vi hade så här skitkul med dem. Och de var så jävla trevliga. Och det var verkligen som att de vann över mina fördomar också. I den vibrationen jag hade varit i med Örebro innan. Och polisen. Att det var så här 4 böter. Och det kändes väldigt så här, vad ska man säga. Typ att man kände sig väldigt så här profilerad. Mm. Så att man hade det. Och de bara, den här människan, hur han tog emot oss och skrattade. Det bara, Det alltså rensade mig på de fördomar då som jag hade byggt upp då under hela den dagen innan. Mm. Det var bara en stark känsla. Och då gick jag hem och så gick till hotellet sen. Skrev jag Dalarna på Spotify och så kom den upp. Och så tyckte jag det var så fint att hon sjöng. Har du gått över Dala is någon gång? Har du hört den sjunga sin sång? Då blev jag, wow, okej. Hon är en sån här som överlevde från när de dödade alla häxorna. Här har vi en nordisk shaman som sjunger, kände jag. Förstår du? För jag kunde känna det i hennes sång. Och då skrev jag bara en lång dikt typ om hur så här. Jag kommer inte ihåg den för att den blev jättelång. Det var inte en rap-låt. Men det var någonting om att en gång i tiden så var Dalahästen en symbol för Sverige. Och nu har kanske så här våldsamma invandrare blivit en symbol för Sverige i media utåt. Trump, allihopa. Det är det som hela världen pratar om. Sverige. Och just här i Dalarna, då var det liksom inte så. Och jag kände liksom naturens kraft i henne. Så det var det. Jag skrev typ en dikt om det. Om hur den röda färgen har färgat hela Sverige. Men nu är det en annan röd färg som har färgat. Blodet har färgat. Så jag gjorde så här parallell. Jag lekte med orden och sånt. Och så kom jag på bara, fan, hur ska jag göra den här låten? Bara, ja just det, Fredrik Svärd och Paolo. Fredrik Svärd, han är ju från Mora. Och jag jobbar ju med han på min skiva nu. Perfekt, jag har en dalmas här som kan hjälpa mig att göra den här kraften. Och kalla den här kraften alltså från jorden och ta henne. Så då gjorde vi den låten, hon godkände den. Och sen när jag skulle köra på Grammy så sa hon, fan vi har hört, de fick höra nästan hela min skiva innan. Och bara, men det skulle vara jättekul om du kunde uppträda med Monica Mac. Det var inte ens min egna idé, utan det var Grammy som egentligen föreslog det. För att jag gillar alla mina låtar, så att jag tänkte inte så här, jag skulle kunna köra vilken som helst egentligen. Och då, om ni vill det, om hon vill det, så gör jag det gärna. Och då ville hon det. Och sen på morgonen när jag vaknade fick jag så här, ringde han Pablo som har gjort den tillsammans med Fredrik beatet då. Han ringde mig och jag var stressad och jag svarade inte. Och så bara träffade jag honom på tunnelbanan. Han bara, bror, jag försöker få tag på dig. Och jag bara, vad händer bror? Jag är på väg till Grammy. Så han bara, kolla. Och då skickade han så här att hans tjej hade filmat honom när jag ringde på typ så här fyllan och sa hela den här dikten. Han bara, det var exakt ett år sedan på dagen. Oh, wow. Och då blev jag så här, fan vad nice. Naturen har svarat. Mm. Naturen har svarat för att anledningen för att jag ville göra med Monica Mac. För jag visste att allt det här som jag har lärt mig i Peru, det kan jag inte bara bomba ut. För att då blir det så här, då kommer det låta som att jag blir galen, för det är så pass mycket information. Jag måste också respektera de människorna som har varit med mig och liksom lyssnat på min musik och gett mig kärlek. Jag kan inte bara, jag måste ha hänsyn till vad jag vill berätta. Jag kan inte berätta det för svänga för snabbt med bilen. Det är som att jag kör en buss då för lyssnare och så svänger och så inte de beredda, så har de inga bälte, så kommer de flyga runt där inne. Och då blev Monica Mac det. Jag blev jättetacksam att hon kom in i mitt liv, för att då kan hon väcka någonting som redan finns i Sverige. Hon sjunger ju till naturen. Det jag pratade om innan, om att ja, det är enkelt där borta i Peru för att de har kallat på naturen. Monica Mac, hon gör redan det här i sin musik. Så att hon är redan en sån människa. Hon har redan den här grejen utan att hon har, någon shaman har berättat det här till henne. Utan hon har bara det. Och det är därför jag väljer att göra musik. Och det är därför jag skrattar så jävla mycket när jag får så här recensioner. De bara, åh, tråkigt att Stor har gått åt pophållet och försöker göra samarbeten, typ så här, för att de tänker att jag gör det här för att typ så här, jag ska få nya slags fans. Mm. Jag gör det här för att, ja, av den anledningen jag precis berättade. Just. Men det är då kan jag ju inte ens bli sur, för att den människan upplever ju det med sina kunskaper och vad den kan om världen. Den känner ju inte mig. Den kan ju, det är inte konstigt att den dömer att det är så, men det blir roligt, för att då jag har alltid fått faktiskt bara bra recensioner. Den recensionen de sa det, då fick jag min första trea efter 5 album. Så jag har alltid blivit så här, jag har alltid gjort saker som har pleased recensenter. Så därför är jag faktiskt glad att för första gången gör jag inte det helt. Alltså jag har fått jättefina recensioner för det här albumet också. När de skrev hiphopens räddare, och jag vet inte vad, det ord som jag inte ens hade kunnat i mitt största egostund tänka om mig själv liksom. Mm. Så att jag har ju fått jättefina recensioner, jag är tacksam för dem också, men jag är också tacksam för den här okej, för första gången i ditt liv så gör du inte något som är förväntat, och att någon ger dig en trea till exempel, och det blir jag väldigt glad över, för då vet jag att jag är inte den här perfektionisten på det sättet som tänker och räknar ut om jag gör det här så kommer den gilla det, utan jag gör saker från en helt annan plats. Mm. Och det är det bästa. Det jag är så lycklig för det, för att annars skulle jag inte ens kunna fortsätta att vara ett musiker, tror jag. Mm. För att jag skulle ruttna i att spela det där spelet liksom. Det ger mig absolut ingenting, och jag har redan gjort det så många gånger, och det är inget som jag behöver liksom. Mm.
Vi ska börja runda av. Det är så fantastiskt då att jag får träffa dig igen. Men jag har en grej som jag skulle vilja fråga dig om bara innan vi går vidare, eller innan vi avslutar. Mm. Och det är ju, du har ju alltid haft sången lite, känns det som, men på för alltid så är den väl bättre än någonsin på den nya skivan.
Absolut. De säger att musik är där av våra bröder. Varför är det så? Aska, de vill köpa våra tankar, tysta våra röster. Därför får du aldrig gå härifrån.
Och det är en så otroligt vacker låt. Mm. Vill du berätta om den?
Alltså nu när du säger det så blev jag lite... Anledningen för att du tycker att sången låter bättre där, det är för att jag faktiskt för första gången använde en röstcoach som faktiskt gick bort för 2 dagar sedan. Oj. Så att jag ville bara skicka styrka och kraft till den personen. Mm. För att jag, du fick mig att minnas det. Vi var ju faktiskt i... Ja, jag ville bara sjunga den där låten, och jag sjöng den i väldigt ljus ton. Jag ville visa den dualiteten. Så att därför har låten CTM innan du skriker och är väldigt alfahanig. Mm. Och så blev jag väldigt mjuk och nästan feminin. Mm. Därför jag ville visa dualiteten i det. För det är det som man eftersträvar, som jag förklarat innan.
Mm. Det finns en liten... Du gör en väldigt, väldigt, väldigt rolig och subtil grej där. Mm. För om man kollar lyricsen på Spotify eller hur fan man nu ser dem, så i slutet av CTM så står det samla, andas in för ballad eller
något, för att sjunga ballad. Ja, exakt. Exakt. Ja, det är det som jag ville visa, att man kan skifta emellan de här känslorna. Och jag tog mig lite vatten över huvudet, för den är ganska svår att sjunga, och det är väldigt höga toner, så jag hade gjort det låten, men den lät inte som den låter där. Och många sa, du kan inte göra det, här är för extremt, hur ska du ha det? Men det är det som jag ville bevisa. Mm. Och då tog jag in då Sara. Och hon hjälpte mig med att göra den låten, det är jag väldigt tacksam för. Mm. Villa i frid.
Mm. Ja, den är otrolig. Tack så hemskt mycket för den. Och tack så hemskt mycket för att du har idag och med din musik väckt så många känslor hos mig, och att du ger dig till världen.
Tack så mycket, och tack för att jag fick komma hit, och vilken gåva det är att få möta dig och ta emot kärleken som du precis sa. Förut så hade jag ganska svårt med det, och jag trodde inte på folk när de sa så. Mm. Jag tänkte, jag hittade alltid på någon anledning. Nej, men han säger bara så för att, ja, jag skulle säkert hitta på någonting som sa att det där inte var, att jag inte skulle ta till mig det. Men jag tar till mig det, och jag uppskattar det jättemycket. Och varje gång någon människa säger så sparar jag den kraften istället för att kasta bort den. Och nu måste jag nästan göra så. Så kan jag göra mer musik.
Mm.
Och kanske fortsätta med det.
Se fram emot det. Se fram emot att få besöka Örnan och Kondorens hus i
absolut.
Sydamerika.
Absolut. Absolut.
Och att du kommer tillbaka hit snart.
Fan vad kul det var. Tack så mycket.
Tack. Otroligt glädjande att två av mina favoritrappare vill gästa Värvet i sommar. Missade du gilla sig för ett par veckor sedan? Återvänd genast till din poddapp. Där hittar du också de otroliga sommarvikarierna som också förgyllt tillvaron på sistone. Stor ser du på Way Out West. Jag ska dit, vi ses där. Eller hörs när du vill, så tack för visat intresse, säger Acast, Ninni Westin och jag som heter Kristoffer Triumph. Här är Stor, Ison och Fille och Thomas Stenström, Stora Blå. Tack för idag! Dag! Finner vi det vitsen så det stora hela. Guida med Rafiki vars ord skrev. Flyger som Kalisi, ser mig obesegrad. Svävar målen som Avicii, låter tonen leva. Längst ner i skuggorna där ingen såg mig. Nu jag seglar med kondorer över Kungsträdgården. Sätter eld på våren i min eufori. Som första kärleken för 100 år sedan. Är jag så ofta på stationen, inga cash och jag plankar. Drömde om miljoner, allt jag fick var några slantar. Men Gary vid min sida tände brandlarm. Frökar på verandan, somnar i min farm, rökar andan. Man måste fira att man andas. För jag ser tiderna förvandlas. Måla framtiden på min canvas. Långt ifrån ljudet av Topanja. Baby, jag var ensam i det stora blå. Kyrkta mig upp mellan varje vår. Jag lyckas ta mig. Ska aldrig förlora. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.